68. Måndag 30 augusti. De stora guldbokstäverna på den ljusgrå pelaren blänkte i eftermiddagssolen. Graven inramades av en formklippt häck som bestod av enbuskar. Nicky kisade bakom sina stora solglasögon. Hon var utomhus för första gången sedan fredag kväll och illamåendet och huvudvärken hade gett med sig till slut. Hon hade vandrat omkring en stund för att ta reda på att platsen var säker och satte sig nu på en stenbänk och betraktade kyrkogårdsförvaltningens arbete kring Alfred Nobels ståtliga gravplats. Den skilde sig rejält från Hannas sten, som var anspråkslös men personlig. Mansour och Jeanette hade varit där varje helg och bytt ut de ljusrosa daliorna och vita liljorna som prydde den stilrena, krispigt vita stenen i någon slags inbillad tro om att det var så hon hade velat haft det. Det var måndag eftermiddag och kyrkogården hade en del besökare. Nicky vandrade längs staketet som avgränsade begravningsplatsen mot den tätt trafikerade motorvägen. Parkeringsplatsen som Ryan varit vid ett par fredagar runt lunch fanns precis utanför områdets nordöstra entré. En liten asfaltsyta precis under motorvägen och med en egen påfart in mot city. En strategisk plats för någon som snabbt ville lämna platsen, tänkte hon och knäppte ett kort. Nicky väck undan en gren och hukade sig. Det hade bildats en portal i den täta tujahäcken efter alla kyrkogårdsbesökare som genat in på det gigantiska området. Hon tog också den genvägen och såg sig sedan omkring. Vintergröna buskar ramade in de olika kvarteren med gravar och de gulnade trädkronorna skapade ett skyddande tak. Hon bedömde platsen som optimal för ljusskygga människor som vill byta information med varandra utan att väcka någon uppmärksamhet. Det var ju kutym på kyrkogårdar att lämna andra besökare i fred med sina tankar och sin sorg. Varje person på platsen var upptagen med sitt. Här kunde inte Ryan smyga sig på henne utan att hon skulle hinna lokalisera honom. Hon hade med i beräkningen att både han och underrättelseofficerarna skulle kunna dyka upp när som helst med samma agenda som hon själv, att förbereda morgondagen. Nicky vandrade omkring bland gravstenarna och memorerade så många detaljer hon kunde. Hon försökte sätta sig in i Ryans situation och sen hans mördares. Det pirrade i magen när hon tänkte på morgondagen. Då och då stannade hon till och sökte efter tänkbara vägar in och ut i området och var hon själv skulle kunna gömma sig för att se allt utan att bli upptäckt. Meter för meter tog hon in området tills hon kände sig tillräckligt bekväm. För att smälta in bar hon på en krans och ett ljus när hon strosade runt bland gravarna. Vissa av dem såg ut att vara helt övergivna. Kanske fanns det inte någon kvar som kunde sköta om platsen. Hon tänkte på sin egen familj. Det slog henne att om hon inte skaffade barn så skulle även familjen Kahns grav snart vara övergiven och bortglömd. Nicky kände sig iakttagen av en man och en kvinna som stått still lite för länge en bit bort. Hon stannade till vid en igenväxt grav där namnet knappt gick att se och plockade bort några grenar och ogräs. Hon drog med fingret längs den inristade texten så att mossan lossade i små korvar. Maivor Hansen, född 1898, död 1994. Ett långt liv. Maivor hade fått uppleva två världskrig och mycket därtill. Men nu verkade hon inte ha några anhöriga vid liv. I alla fall inte några som bemödade sig om att komma hit. Nicky la ner kransen framför den lutande gravstenen och tände ljuset och låtsade sen sörja en stund. Medan hon satt där sneglade hon upp mot kullen. Där fanns två stenbänkar med tak och vindskydd av tunn spaljé och trollhassel. En fin plats för vila och reflektion, men också en perfekt plats att bevittna när Hannas mördare fick det han förtjänade. Bara tanken på att hon med egna ögon skulle få se slutet för Kärnström gjorde att det ilade i kroppen. Det var riskfyllt, Men när hon kommit så här långt var hon tvungen att försäkra sig om att Ryan Tjärnström inte kom undan. När paret försvunnit knallade Nicky upp för backen och tittade ut över området. Klockan 23.00 skulle det vara mörkt och folktomt. Vindskyddet var helt täckt närmast backen. Och om hon låg ner skulle ingen kunna upptäcka henne. Hon skulle ha överblick över hela området och samtidigt hålla sig dold. Men hon behövde vara på plats i god tid för att hinna gömma sig. Innan hon gick vidare in på begravningsplatsen filmade hon av hela området. På övriga kyrkogården fanns inga skyddande träd och ytorna var stora och öppna. Ur ett gärningsmannaperspektiv var de här kvarteren en mardröm och hon var säker på att hon hittat rätt plats. Mördarna skulle absolut välja det dolda och lummiga hörnet före de stora och öppna ytorna runt omkring. Nu fanns det bara en viktig förberedelse kvar att göra. Nicky måste försäkra sig om att hennes jobb och slit skulle ge resultat, även om det hände henne något. Ramona Bengtssons rättspatos, yrkesstolthet och lojalitet mot de döda skulle hindra henne från att missbruka Nickys förtroende. Trots att rättsläkaren hade gjort henne besviken tidigare, litade Nicky nu på henne. Nicky var tillbaka i Hagaparken och hade precis börjat promenera tillbaka mot tunnelbanan när hon slog Ramonas nummer. Ja, rättsmedicinalverket Bengtsson. Kan. Bytt nummer, konstaterade Ramona kort. Korrekt, svarade Nicky lika rappt. Du får snart skaffa ett eget kontor här så ofta som du kontaktar mig, fortsatte rättsläkaren som lät forcerad, precis som vanligt. Jag hade varit en drömkollega, erkänn, svarade Nicky och fortsatte utan att låta Ramona hinna protestera. Men du kan vara lugn. Snart är det slut med samtal och oanmälda besök från mig och då kommer du sakna mig istället. Det tror jag inte förrän jag ser det. Jag har en känsla av att du aldrig kommer försvinna. Maybe not, sa Nicky och skrattade. Nåväl, du låter i alla fall gladare nu, sa Ramona, som uppfattat hennes ändrade sinnesstämning. Ja, molnen har skingrats lite, helt klart. Allt kommer att bli bra. Det är bara en sista grej som jag undrar om du kan hjälpa mig med. En pytteliten sak, vädjade Nicky. Hon hörde Ramona sucka. Ut med det, jag har matavbrott i 5 minuter till. Sen väntar en kropp ute på obduktionssalen. Vad är det du vill att jag ska göra? Jag skickar över en länk till dig. Jag vill att du går in på den och laddar ner allt. Spara på ett säkert ställe. Och gör inget mer. Absolut inget mer. Virus och trojaner, antar jag. Sluta. Nej, det är allt jag har samlat ihop de senaste månaderna. Varenda liten grej. Men titta bara på innehållet om jag... Nicky tystnade. Om du var då, suckade Ramona igen. Vad ska du nu göra? Chilla, jag ska inte göra någonting, jag lovar. Men jag har kanske puttat vissa saker i rätt riktning. Jag har... Säg inget mer. Jag vill inte veta, Nicky, avbröt Ramona. Jag fattar bara inte. Varför just jag? Jag behöver veta att materialet är i säkra händer. Hos någon som fattar vad det innehåller, om det skulle skita sig. Du är den enda jag vågar lita på. Du har dessutom varit med från start, more or less. Ja, men skicka över länken då. Jag måste lägga på nu. Nicky hörde snabba steg i bakgrunden. Tack, Ramona. Jag menar det. Jag skickar länken senare ikväll, svarade Nicky och skulle precis lägga på. Vänta! Vad ska jag göra med det? Om du inte hört något från mig innan melodikrysset på lördag så är det ett dåligt tecken. Så mycket kan jag säga. Om jag inte hört av mig före måndag så vill jag att du skickar allt till Sven Kalin, min chef. Han kommer att förstå. De avslutade samtalet medan Nicky med lätta steg klev ner i tunnelbanan. I rulltrappan slog hon av på takten och försvann iväg i sina tankar. Bilder på Hanna dök upp för hennes inre. Hon kändes lika levande som om hon stod där bredvid henne. Ett lugn infann sig i kroppen. Det gjorde inte längre lika ont. Som om sorgen släppt taget och övergått i förväntan. Det kändes som dagen före julafton.